Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Som predikotekst har jeg i dag valgt en tekst fra Lukas evangeliet. Det er Lukas evangeliets fjerde kapittel, fra den 16. versen. Vi kan rese oss opp. Det handler om Jesus i synagogen i Nazaret. Så kom han til Nazaret, der han hadde vuxit upp. På sabbaten gikk han som han brukade til synagogen. Han reste sig for at läsa ur skriften, og man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sendt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte: Jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien och Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Nu under advent handlar texterna om Jesu ankomst till världen. Jesus har 3 ankomster kan man säga, eller 3 sätt att komma till oss. Hans första ankomst var när han kom till världen för att frälsa oss människor. Hans andra ankomst är när han kommer tillbaka för att döma oss människor. Och det tredje sättet som han kommer till oss, det sker redan här och nu, när han kommer till oss gång på gång genom Guds ord och genom sakramenten. Så advent, det handlar inte bara om en förberedelse inför julen, utan det är en förberedelse rent allmänt inför Jesu ankomst som sker på 3 olika sätt. Och det handlar om hur vi ska ta emot honom när han kommer. Första söndagen i advent idag så handlar det om hur människor tog emot honom när han red in i Jerusalem på palmsöndagen. Och hur invånarna i Nazaret tog emot honom när han undervisade i deras synagoga. Men nu när vi pratar om Jesu ankomst så finns det en fråga som är värt att ställa. Hur länge har kristendomen funnits egentligen? Var det när Jesus kom till världen? Eller när var det? Är det som vissa lär ut att kristendomen är en relativt ny religion i jämförelse med judendomen? Det finns de som tänker sig att Ja, judendomen, den har ju funnits sedan gamla testamentets tid, och kristendomen, den har funnits sedan nya testamentets tid. Och att Jesus kom till världen för att grunda den här nya religionen. Och eftersom Jesus och apostlarna själva var judar, så har någon även uttryckt det som att kristendomen liksom har sprungit ur judendomen. Men är det verkligen så att Jesus skapade en ny religion när han kom till världen? Ja, frågan är ju vad man menar med religion då. Ifall man menar yttre saker som kyrkobyggnader och traditioner, så blir det ju förstås logiskt att tänka på att tänka att kristendomen inte fanns före Jesu tid. Men ifall vi menar det som man främst tror på inom en religion, så har kristendomen existerat långt före Jesu tid. För vad är det vi tror på inom kristendomen? Jo, vi tror på Jesus. Men är den här tron på Jesus något nytt för Nya testamentet? Nej, tron på Messias har alltid funnits. Ända sedan den dagen då Gud lovade Adam och Eva en frälsare som skulle besegra djävulen. Och ända sedan dess har det funnits människor här på jorden som har trott på frälsaren. Ja, tron på Messias har faktiskt funnits långt innan judarna började kalla sig judar och innan judendomen började kallas judendom. Någon skulle kanske då vilja invända, men det hette ju inte någonting sånt som kristendom förut, och de troende kallade sig ju inte kristna före Jesus kom till världen. Och det stämmer ju, men det här är också yttre saker. Alltså vad man kallar någonting, det är också en yttre sak. Och trots att de troende under gamla testamentets tid inte kallade sig kristna, så har vi samma tro som dem. Och Bibeln kallar faktiskt de troende för samma sak, oavsett om de har levt före eller efter Kristus. Bibeln kallar alla troende för Guds barn, och även Abrahams barn i vissa fall. Att orden kristendom och kristen inte fanns från början, det är naturligt, eftersom båda de här orden har att göra med Kristus. Kristus är den grekiska översättningen av Messias. Och det är det hebreiska namnet som betyder den smorde. Så det är alltså samma tro i gamla och nya testamentet. Jesus kom inte för att skapa en ny religion. Och det är också samma budskap i gamla och nya testamentet. För Jesus kom egentligen inte med något nytt budskap när han predikade och undervisade. Dagens predikotext är ett exempel på det. Här tar Jesus utgångspunkt i en text från profeten Jesaja. Ja, bara det att Jesus citerar från gamla testamentet, det visar ju att Jesus inte ville komma med ett nytt budskap. Utan han hänvisar till det som redan står skrivet. Och det gör även apostlarna gång på gång i Nya testamentet. De hittar stöd i skriften, som visar att deras undervisning, den stämmer överens med profeternas undervisning. Och samma sak gjorde ju Luther och andra på Luthers tid som var med på den lutherska reformationen. De hänvisade till det som står skrivet förut. Så det är man ska göra hela tiden. Man ska hänvisa till det som står skrivet. Apostlarna hänvisade till profeterna, och vi vill hänvisa till apostlarna och profeterna. Så Jesus, han kom inte med ett nytt budskap. Däremot så går det ibland att uppfatta vissa delar av hans undervisning som någonting nytt och annorlunda. Till exempel i sin bergspredikan så sa han flera gånger, han sa så här: ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Då kan det låta som att han kommer med någonting nytt. Men så var det ändå inte. Utan när han citerade från Moseböckerna, från Moselag, då förklarade han lagens sanna betydelse. Ibland kan man höra någon säga att Jesus skärpte lagens krav i sin bergspredikan. Men Jesus gjorde egentligen inte lagen skarpare eller strängare. För lagen hade ju hela tiden varit så sträng och skarp som Jesus förklarade i bergspredikan. Problemet var att de skriftlärda, de hade inte förstått hur skarp och sträng lagen är. Och de hade inte lärt ut det till folket som de borde ha gjort. De skriftlärda, de hade försökt göra Guds bud enklare att hålla. Så därför behövde Jesus förtydliga hur sträng Guds lag egentligen är. Den dömer både våra tankar, ord och gärningar, inte bara gärningar. Och i vissa fall så behövde också Jesus korrigera sånt som inte ens fanns i Guds lag, men som folket ändå hade fått höra från de skriftlärda. Till exempel sa Jesus, ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Var någonstans i Gamla testamentet står det att man får hata sin fiende eller att man ska göra det? Ingenstans står det så. Men det hade ändå blivit lärt ut till folket. Så här hade de skriftlärda lagt till något som inte fanns i skriften. Så det behövde Jesus korrigera. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. En annan sak med Jesu undervisning och apostlarnas undervisning, det är att det finns tydligare förklaringar gällande många läror om man jämför med Gamla testamentet. Men inte heller det är samma sak som att det är ett nytt budskap, utan det betyder helt enkelt att läran blir tydligare och mer utförligt förklarat i Nya testamentet. Man brukar ju säga att i Gamla testamentet så kunde man se en skugga av Messias. Medan i Nya testamentet så får vi se honom som man tidigare bara såg skuggan av. Och samma sak kan man säga om vissa läror. Att de framstår lite som skuggor i Gamla testamentet. Medan i Nya testamentet så blir de väldigt klart och tydligt förklarade. Till exempel när det gäller läran om treenigheten så finns det mer undervisning. Jesu budskap var alltså inte ett nytt budskap, utan han förtydligade det som behövde förtydligas. Samma sak gjorde Martin Luther. Martin Luther kom inte heller med något nytt budskap. Ibland brukar man tänka på reformation som att förändra någonting eller skapa en ny form. Men det är egentligen inte vad reformera betyder. Och det är inte heller vad Luthers reformation handlade om. Hans reformation handlade om att återvända till det ursprungliga och att förtydliga det som var otydligt. Och en sak som vi ska komma ihåg här är att reformationen egentligen inte är ett avslutat projekt, utan det är ju hela tiden kyrkans uppgift att återvända till det ursprungliga budskapet. Det är nödvändigt eftersom det hela tiden dyker upp falska profeter runt omkring oss som antingen lägger till något eller tar bort något från skriften. Så då blir det vår uppgift att ta bort det som människor har lagt till skriften och lägga tillbaka det som människor har tagit bort från skriften. Men tillbaka till Nasaret. Den här berättelsen hör faktiskt till ett av de grovaste exemplen på hur starkt judarna hatade Jesus. De inte bara hånade honom med ord, är det inte Josefs son? Liksom. Utan det står att de fylldes av vrede så att de försökte pressa honom ut för en brant så att han skulle ramla ner från berget och dö. Men Jesus, han visste att hans stund hade inte kommit än. Det var inte dags för honom att dö än. För det här var bara i början av hans offentliga verksamhet. Så han gick bara rakt genom folkhopen. Och tänk att han kunde göra det. Bara gå rakt genom folkhopen. Det går inte att förklara på annat sätt än att han använde sin gudomliga natur. Han är sann Gud och sann människa. Men vi kan ju gissa att det var några där i folkhopen som blev lite förundrade över det här och började fundera, hur kunde han göra det där? Vi hade ju helt kontroll här, vi skulle ju pressa honom ut för branten. Hur kunde han stå emot hela folkhopen så där? Men vad var det som gjorde dem så arga egentligen? Vad var det Jesus sa som gjorde dem så arga? Ja, en sak som Jesus tog upp där i synagogan, det är Guds omtanke för hedningarna. Jesus lyfte fram två exempel från Gamla testamentet. Att Elia sändes till änkan i Sarefat och att Elisa helade Naaman. Änkan och Naaman, de var inte judar utan de var hedningar. Så Gud hade omtanke för hedningarna redan under den gammaltestamentliga tiden. Men det här, det retade judarna i Nasaret så oerhört mycket att de försökte döda Jesus. Jag tycker nästan det är svårt att begripa att bara en sån sak kunde reta dem. För Jesus gjorde ju inget annat än att lyfta fram exempel från Gamla testamentet, de skrifterna som de höll sig till. Jesus kunde också ha nämnt exemplet där Jona reser iväg lite motvilligt för att predika omvändelse för invånarna i Nineve. Men det här med Guds omtanke för hedningarna i Gamla testamentet, det är bara som en liten försmak till det som ska ske i fortsättningen. När Jesus kommer med missionsbefallningen och befaller lärjungarna att predika evangeliet för hela skapelsen. Inte bara för judar, men också för hedningar. Som det står i Romarbrevet. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först, men också greken. Nu när det är advent så handlar det som sagt om Jesu ankomst. Och då kan det också vara lämpligt att prata om hur vi människor ska ta emot honom när han kommer. Hur är det? Tar vi alltid emot Jesus på ett värdigt sätt som han förtjänar? Tar vi emot Jesus med glädje när vi samlas till gudstjänster och bibelstudier? När han är mitt ibland oss? Vi kanske inte är så illa som invånarna i Nasaret, men kan det hända att vi ibland är lite likgiltiga? Det finns en frestelse att bli likgiltig när gudstjänsterna bara blir en ren vana. Jaha, ännu en söndag, ännu en gudstjänst. Vad är det för särskilt med det, kanske man tänker. Eller så kanske vi är så stressade och upptagna med praktiska saker att vi på grund av det glömmer bort lite vilken stor högtid det är att samlas i Jesu namn. Kära vänner, ifall vi skulle bli likgiltiga så ska vi komma ihåg att Guds ord har en kraft och förmåga att väcka oss upp från likgiltighet. Och ifall vi skulle vara så stressade och upptagna som Marta var, så ska vi komma ihåg att Jesus alltid tar emot oss med öppna armar och bjuder in oss att sitta vid hans fötter som Maria gjorde. Jag tänkte också säga något om det här bibelstället som Jesus hade valt som sin predikotext den där dagen i Nasaret. Det är ett underbart bibelställe han citerar från Jesaja. Det är från Jesaja kapitel 61. Och egentligen borde invånarna i Nasaret ha blivit överlyckliga över att få höra det som de fick höra. Bibelstället, det är intressant. För här är det Messias själv som talar i Gamla testamentet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig. Trots att det är Jesaja som skriver det, så förstår vi att det är Messias själv som talar. Så när man läser det så blir det nästan som om han redan hade kommit då, trots att det är ett bibelställe i Gamla testamentet, när Messias ännu inte hade kommit. Men det gör att språket blir väldigt levande. Men det börjar alltså med, Herrens ande är över mig, för han har smort mig. Messias betyder ju den smorde. Så det är ganska uppenbart att det här stället syftar på Messias. I gamla förbundet, då smordes både profeter, kungar och överstepräster med olja när de skulle invigas i sitt ämbete. Jesus blev inte smord med olja, utan med den helige ande när han döptes av Johannes döparen. Det var när då började han sitt ämbete som profet, kung och överste präst. Och det här hände ju inte så långt innan den här berättelsen i Nazaret. Det står ju att efter han döptes så skickades han ut i öknen av den helige ande. Och sen så vandrade han runt i Galileen och predikade i olika städer och så kom han till Nazaret. Så det här var som i början. Och inte så länge innan dess hade han blivit döpt och blivit smord med den helige ande. Och det fortsätter med till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Glädjens budskap. Evangeliet betyder ju just det. Glatt budskap. Och det är ett glatt budskap eftersom det påminner oss om vad Jesus har gjort för oss. Han har levt och dött för oss. Han har levt ett rättfärdigt liv för att ge oss rättfärdighet. Och han har dött för våra synder för att ta bort våra synder. Att glädjens budskap är för fattiga innebär inte bara de som inser sin andliga fattigdom, utan det innebär att det är för alla människor, eftersom alla människor är fattiga på rättfärdighet. Men vi som tidigare var fattiga har Jesus istället gjort rika med sin rättfärdighet. Och bibelstället fortsätter med: han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Judarna, de var bekanta med både fångenskap och att bli befriade från fångenskap. De hade ju varit fångar i Babylonien och sedan hade de blivit befriade igen efter 70 år. De var också bekanta med förtryck, för de levde ju just då under förtryck under romarna. De ville ju så gärna bli av med det där förtrycket under romarna. Men judarna, de hade ingen egen nation eller något självstyre som en vanlig nation, utan de var en del av romarriket. Jesus, han har gjort oss fria från ett mycket värre fångenskap, nämligen det under synden och djävulen. På grund av Jesus seger över synden och djävulen så har de här fienderna inte egentligen någon makt över oss människor längre. Men för att verkligen bli fri från synden och djävulen så är det nödvändigt att komma till tro på Jesus som sin frälsare. Det sker när vi får höra det glada budskapet, som inte bara gör oss rika och fria, utan det öppnar också våra ögon. Messias skulle ju ge syn för de blinda. Evangeliet har förmågan att göra oss andligt seende. Och det har det också gjort. Så eftersom Jesus har kommit till oss så är vi inte längre fångna, fattiga och blinda, utan nu är vi befriade, rika och seende. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, förlåt oss för alla de gånger vi har varit likgiltiga, trots att du har varit mitt ibland oss när vi har samlats i ditt namn. Tack för att du har kommit till vår värld för att leva och dö, för att befria oss och för att göra oss rika. Amen.